Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hallå Bingo!
Hej Katrin!
Hur står det till?
Nej, men jag är så glad idag för att idag är det Ringos födelsedag.
Ja, exakt. Jag med.
Är inte det helt otroligt? Alltså jag tänkte på det när vi var och han skulle klippa sig igår, va?
Snagga sig.
Ja. Han ringde mig och frågade. Och jag hade precis parkerat bilen här på Söder. Och jag kände mig som en sån här utryckningsfordon. Du vet, när ni var på väg in. Jag bara, jag ville vara med. Jag ville vara med. Så jag bara släppte allt jag hade. Gasade genom stan. Sprang in och fick precis se liksom hur
det
Sofia,
långa svallet föll mot golvet. Men vi fick ju käka en del skit, både du och jag, där igår. Jävlar vad hemskt det var. Jag tyckte det var så fruktansvärt. Alltså jag hade så ont i magen. Jag tyckte det var så jobbigt.
Varför är det så jobbigt? Är det för att...
Nej, men det är, så här, det är en väldigt, väldigt stor förändring. Tänk dig, för honom är det väl kanske den största förändringen som han har varit med om i hela hans
men
liv.
Men varför är det så jobbigt för oss? Alltså, det
för att
gör
vi är
så
föräldrar. Ja, men så är det ju. Så är det ju samma för alla. Men du vet, han har gått runt med sin den här liksom långa snedluggen i 3 år. Och det har varit så viktigt för honom med den här liksom frisyren. Och det har verkligen... Och det var därför jag också tyckte att det var så fantastiskt att han ändå liksom själv föreslog att raka av sig håret. För jag kände så här... Man ska inte hålla på att haka upp hela sin liksom, identitet eller person kring någonting ytligt. Det är väl lite som så här, du vet, när Alex Perleros också så här, bara rakade av sig håret och sen efterhand sa så här, det är så jävla skönt att man liksom inte bara går runt och man är liksom en frisyr eller man är ett snyggt yttre, utan att man blir liksom mera... den personen man faktiskt är om man slutar hålla på med sådana här ytligheter. Det här var ju såklart ingenting som jag satt och sa till Ringo eftersom han är en liten pojke, men jag kände ändå att liksom, jag tänkte på det, för jag har ju pratat ganska mycket med Alex om liksom hela den här grejen. Och jag kände så här, åh, det här är så bra för honom och det är så bra för hans personliga utveckling och hans självkänsla och allt liksom. Det var bara så grymt och jag peppade honom och vi har pratat om det så länge. Och sen till slut så sa jag det när vi pratade FaceTime där i helgen när jag var i Marbella. Så här, fan Ringo, ska du inte raka av det håret på måndagen och så kommer du till skolan på tisdag på din 11-årsdag med bara så här helt nytt utseende och han har väl velat fram och tillbaka och det, alltså, ja. Ja, det är så stort, så stort.
Ja, men han har också varit väldigt trött på, speciellt när han spelar fotboll med håret hängande och slängande. Och det är ju lite omständigt att ha det där, den där karusen.
Jo, men så är det. Och han har ju tyckt att det varit jobbigt med pannband och jobba. Nej, men så till slut då igår så åkte jag och han till frisören och så bara så här... Och han satt där, du vet, och bara så här, att han kunde inte hålla tårarna tillbaka. Du vet, de bara så pressades ut ur ögonen på honom. Och han ville, men han vågade inte. Och vi höll på, och jag engagerade alla på frisörsalongen. Och bara alla höll på fram och tillbaka. Och fördelar och nackdelar, hur långt det tar att växa ut. Och var, du vet, alltså det var sånt maskineri, va? Mm. Och sen ringde vi dig, och så kom du. Och så, efter mycket om och men då, så... sa han så här, för jag sa ju det här måste ju vara ditt beslut, det är du som måste fatta beslutet. Sen får du vara arg på mig efter, för jag visste att han skulle få en chock efteråt. Jag visste att han skulle, jag vet ju hur han reagerar för allt, så jag visste att han skulle gråta och få panik och så. Men även fast jag visste det, så kände jag att så här, det här är liksom en bra grej att ta. Och inte liksom fega ur och bara liksom ta det säkra för det osäkra och glida runt i livet i någon slags liksom säkerhetsbubbla. Så att hon rakade av håret och han fick ju total panik. Alltså total panik.
Ja,
och
bara, det fick han verkligen.
Jag ångrar mig. Och bara gud, och det var drama och vi fick sitta med honom där på kaféet efteråt och försöka och peppa, och vad vi än sa, allt vi sa var fel och vi skulle bara hålla käften, och du försökte ta på hans huvud och fick, han bara slog bort din hand och,
det var mycket panik. Känslor.
Ja, han hade panik verkligen, och det gjorde så ont och det var så jobbigt. Och sen åkte jag med honom till fotbollen och så liksom efter mycket om och men så slutade allting jättebra och folk började säga så här, fan vad coolt, fan vad snyggt, du vet. Och då liksom blev det bättre och bättre. Och sen idag på hans födelsedag när han vaknade, då var han ju helt och hållet så här inne.
Ja, då var han väldigt obrydd.
Ja, och jag peppade honom så fan, jag bara, du måste äga den här frisyren, Ringo. Han bara, alla kommer titta på mig när jag kommer till skolan imorgon. Alla kommer fråga, alla kommer... Jag bara, men det, så kommer det ju vara. För det är ju en enorm förändring. Men du måste bara känna att så här, du äger den här frillan. Och han är ju så fin i den.
Han är så vacker och fin, den pojken. Det har vi gjort bra, tycker jag.
Nej, men det var... Jäklar vad det var. Jag var helt dränerad när jag kom hem där igår. Bara, gud. Känslomässigt slut.
Jag var också lite skakig faktiskt. Jag satt ute på landet och bara tänkte, gud, vad har vi gjort?
Ja,
och så tänkte jag typ att vi är två så här alltså jag bara tänkte så här, undrar hur det är att ha oss som föräldrar. Två helt så här gränslösa galningar som... Alltså du vet så här, jag bara... tänker så här, stackars barn ibland liksom, måste ju ändå vara...
ibland.
Ja, ha två, men typ såna... så här,
när någon av så här Ringo Rambo säger, insinuerar att de vill göra en tatuering och båda du och jag två och står där och liksom hoppar jämfota och bara ja, gör det.
Ja, helt så här
stökigt. Vi har liksom ingen av oss har ju den där förnuftighetstänket liksom.
Nej, utan
vi
tycker det, bara,
nej. Nej, absolut inte. Jag skulle tycka det var askul om Rambo ville göra något så här Ja. Tribal.
Ja, ja.
Skitkul. Men, och du när du sa där, du bara, åh, nära, för vi höll ju på där och googlade fram bilder på Beckham och du vet, slog knut på sig själv för att försöka peppa honom så mycket. Bara gick. Och du bara, när han precis när han har rakat av sig allt och sitter och har den värsta paniken, du bara, ska du inte sätta ett hål i öra på han också?
Alltså, gud. Ja, men då dog han ju, Ringo. Han
dog också. Vad fan säger han? Liksom.
Ja, det var helt fel, va? Men jag tänkte att det kunde vara cool, för då blir det ju verkligen en förändring.
Ja, men lägg av.
Ja, det var lite kanske överkurs. Alltså. Jag kände också, jag ville bara ta tillbaka de orden.
Ja, men det var ju jävligt coolt. Jag är så stolt över honom. Så otroligt modigt gjort verkligen. Jättekul, jättebra. Ja, men det var väl det. Vad är det mer som hänt hos mig?
Vi hade ju den här incidenten när du var på resa.
Ja, precis. Och jag har funderat ganska mycket på det sen det hände och tänkt så här. Jag har ju liksom inte berättat det för någon och kommit ur det på ett... Alltså så här, egentligen behöver ingen få veta om det. Nej. Och på ett sätt så hade ju det varit ganska skönt liksom att slippa hela den karusellen och uppmärksamheten kring det. Men sen samtidigt så har jag så här funderat och så såg jag... nu hoppar jag fram och tillbaka mellan olika ämnen. Men jag såg en trailer på ett nytt, en ny serie som har börjat på Discovery Plus med Carina Berg och hennes söta fotbollskille. Som de har gjort om hur det är att inte kunna bli gravid och inte få barn och inte få missfall. Och hur hon liksom inleder den här serien med att så här, man måste prata om saker för att kunna hjälpa andra människor. Man ska, alltså det sista man ska göra, speciellt som offentlig person, det är ju att hålla tyst om saker. Utan man ska,
saker som är jobbigt.
Så mycket man bara mäktar med själv och känner att så här, vad fan, skitsamma, det kanske blir några tidningsrubriker på det här. Vad fan spelar det mig för roll? Ingen roll alls. Det kommer bli lite snack, det kommer bli en del liksom samtal och sms och folk som undrar hur jag mår och hur det var och sådär. Men kan jag liksom orka med att ta det för att kunna bidra med att många, kanske framförallt unga tjejer, men också alla tjejer och kanske till viss del killar, kan bli liksom mer uppmärksamma och faktiskt... För att, alltså så här, jag har inte haft en tanke på att det här existerar. Alltså det här är en annan värld för mig. Jag har aldrig tänkt ens att det här är något som skulle kunna ske. Ja, så med de orden ska jag berätta.
Innan du berättar så kanske du ska vara tydlig med att den här serien, för jag har också spanat in den. Vad heter den nu igen?
Vad heter den?
Vänta,
jag har...
Vad fan är storken?
Heter den Vad fan är storken till och med? Ja,
Var fan är storken med Carina Berg? Hon var gravid till och från under 2 års tid innan de fick Otto. Och det som den serien handlar om är ju att det är så tabu att prata om svårigheterna att skaffa barn. Och det här som du ska berätta är ju någonting helt annat. Det enda gemensamma nämnaren är ju att det är två kanske tabubelagda ämnen att prata om.
Ja, och att man någonstans ändå väljer att prata om det och inte liksom ta the easy way out och bara, för att det, jag har ju tänkt på det nu sen jag kom hem från Marbella, jag var ju där i helgen, att det har ju varit ganska skönt att så här, ingen har vetat om det här, så att jag har sluppit allt det här, berätta hur mår du, hur var det, vad hände, för att jag är ju liksom den sista människan på jorden som tycker om sånt. Jag tycker ju att det är så här, men det var, det gick bra, du ser att jag står här och lever, sluta tjata, du vet, jag är inte så där, men skitsamma, nu ska jag berätta. Ja, bingo, vi har ju ett härligt samarbete med Elixir Pharma och två av deras produkter. Jag använder ett piller som heter Woohoo och du något som heter Teston.
Ja, exakt.
Och jag börjar gärna att dela med mig, för att jag har ju använt eller tagit de här tabletterna Woho länge. Alltså länge, länge, i många, många månader. Och jag började med dem för att jag fick veta av en bekant att här har vi ett naturligt preparat som faktiskt på riktigt hjälper mot PMS-besvär, som gör att man liksom kan styra hormonerna och få dem i balans så att man mår mycket, mycket bättre och blir liksom mera balanserad. Så att jag började äta de här tabletterna, och då är det ju, ska man ju ta 4 tabletter om dagen i, jag kommer inte ihåg om det är 1 eller 2 månader, och sen ska man gå ner till 2 tabletter om dagen och fortsätta med det. Och jag har ju märkt en så otrolig skillnad på mitt humör, på mina PMS-besvär, och skrivit om de här tabletterna, kommunicerat det till liksom alla jag har kommit över, och alla är ju överens. Och du vet, när jag har skrivit om de här Woho-tabletterna förut, då, du vet, de tar ju slut i lager, och sen så blir jag bara överöst med folk som skriver att herregud, det här funkar. Och det är ju så fantastiskt. De är så grymma, så jag vill starkt rekommendera alla tjejer som lider eller tycker att det är jobbigt med PMS-besvär, testa. Ni har ingenting att förlora på det här. Och nu har de även kommit ut med en flytande formula som är vegansk. Så den finns även för de som vill ha liksom ett veganskt alternativ, eller för de som tycker att det är jobbigt att svälja tabletter. Prova Woho, säger jag bara.
Ja, och jag kan ju intyga, för att det är så roligt när du säger att du har märkt skillnad på dina humörsvängningar. Då finns det ju faktiskt 2 personer, och det är ju både jag och Alex som kan intyga att det stämmer. Du har varit på ett strålande humör, skulle jag säga.
Nej, men bättre. Du ska inte överdriva, men nej. Mycket bättre.
Nej, okej. Okay. Ja, mycket, mycket, mycket bättre. Och själv har ju jag har ju pratat mycket om, och det har vi pratat väldigt mycket om här i podden, att killar som är 40 plus, du vet att nivåerna avtar, testonivåerna. Och nu finns det från samma företag ett teston, som är då en produkt som innehåller extrakt av bockhorns klöverfrö. Det här är ett alltså naturmedel då. Det är zink som bidrar till att bibehålla normala testosteronnivåer. Bockhorns klöverfrö som bidrar till utveckling av muskelmassa. Och sen är det magnesium som bidrar till normal proteinsyntes och har en roll i celldelningen. Alltså det här är ju en så här superprodukt, och jag har ju känt mig mycket piggare. Jag har känt att det har gått väldigt bra med träningen och allting, så det här är ju en perfekt
och sexlivet.
Sexlivet, man vaknar ju med lite mer, vad ska jag säga, glatt. Ja, men allting blir så mycket bättre. Så att jag tycker precis som du att man, och det här är ju en perfekt present. Om man har en så här trött kar hemma, då ska man ju köpa de här testontabletterna. Och så tar man, tjejen Woho, och killen tar teston. Och nu förstår du, Katrin, de här produkterna som vi har testat under en längre tid och som vi vet funkar väldigt bra, de kan man nu med våran kod BINKAT30, så får man 30% rabatt på båda de här produkterna, teston Woho plus Woho vegan. Och den här koden, för att det här tar ju snabbt slut, den här koden gäller mellan den 27 maj och 31 maj. Då gäller koden på meds.se. Kan man då hitta de här produkterna, använda koden och få hem dem.
Och testa, gör det. Och återkom gärna. Men man måste ge det lite tid. Det här är liksom ingen så här quick fix. Utan man ska sköta sig och ta tabletterna varje dag. Och sen låta det gå, i mitt fall eller i Woho-fallet, åtminstone 2 menscyklar innan man liksom ser effekten av det här. Men testa, absolut. Tack.
Jag tyckte testånen började ganska så... Alltså jag är väldigt imponerad faktiskt på den här produkten.
Super.
Så det är väldigt, väldigt kul.
den här serien på Discovery Plus med Carina Berg kommer jag verkligen att börja titta på så fort jag är klar. Jag har bara ett avsnitt kvar.
Väldigt fin, väldigt fin.
Ja, och hon är så underbar, Carina Berg. Så det är så härligt. Och han är så gullig, den här fotbollskillen.
Erik.
Erik heter han. Precis, jag tror han spelar Djurgården. Alltså. Ja, det gör han. Spelar fan i Djurgården. Okej. Och jag är ju så dålig på att berätta historier kort, va? Så du får ju gärna rappa på mig om jag, börjar, om jag blir för långdrag.
Ja, vi måste hinna svara på frågor.
Absolut. Så, det som hände mig i Marbella är alltså att jag blev drogad av en, och nu låter det här kanske dramatiskt, men det här är faktiskt sanningen, av en colombiansk kartellchef typ. Alltså det låter ju så jävla sjukt när jag säger det själv. Och grejen är så här att i och med att jag blev drogad och i efterhand så har jag fått veta att förmodligen så har han gett mig Rohypnol. Vilket även kallas för, vad är det den kallas för?
Våldtäktsdrogen.
Våldtäktsdrogen, precis. Och det, den, när man får i sig det så får man ju en total blackout. Och det är ju verkligen vad jag har fått. Jag kommer inte ihåg någonting. Så att det som jag berättar nu, det, är, det har jag fått återberättat för mig från mina fantastiska vänner som man kan säga räddade livet på mig där nere i Marbella. Michelle och Kalle, som jag var ute med den här kvällen. Och det som var, det var att vi var ute och käkade middag på ett fantastiskt ställe i Marbella som heter Supper Club. Kvällen var magisk. Alltså vi hade så roligt och vi festade och vi blev fulla naturligtvis. Så jag var ju inte nykter när det hände. Och sen när vi var klara med middagen så gick vi vidare till nattklubben också. Liksom längre in på Supper Club där det var klubb. Och där börjar vi liksom festa tillsammans med en grupp människor som alla verkligen var supertrevliga, skitglada. Du vet, jag tänkte på det efterhand. Han, den här killen då som liksom var, vad ska jag säga, så här, citat, chef över det här drinkbordet som vi liksom festade runt. Det var, det hade kunnat vara du. Alltså det var så han var. Förstår du?
Supersocial, en, snygg, rolig.
Ja,
vältränad.
Allt det där.
Jag förstår precis.
Allt det där. Ja, men du vet, jag är verkligen så. Och jag
generös.
Är ju exakt.
Och jag,
jajamän. Och jag är ju,
men inte blond.
Nej, han var inte blond. Han var liksom mellan, skit i samma. I vilket fall som helst, och vi börjar festa med de här människorna och ha skitroligt och det är liksom, vi bara dansar och jag är ju så här social. Jag är ju inte ute efter någon, alltså jag är ju inte, vad ska jag säga, så här drinkluderaktig av mig, utan jag är ju jävligt glad och röjig och dansar och alltså så här, ja men jag står ju inte där och liksom pressar ut tuttarna och försöker se sexig ut på något sätt, utan jag går ju alltid ut och festar för att jag ska roa mig själv. Så att, och det tycker ju såna här liksom stekmänniskor är väldigt kul. Att ha sådana människor vid sitt bord också, blanda ut med drinkluder som är där för och kanske jag vet. Ja, du fattar grejen.
Ja, jag fattar.
Så jag står och bara dansar och röjer och har så jävla roligt med...
När du är ute och festar, Katrin, då är ju du tämligen ointresserad av killar och ragga. Du är ju ute för att ha kul och liksom dansa och röja och så. Mm. Alltså du springer ju inte runt och skriker efter bekräftelse.
Nej,
liksom bland
det får jag ändå.
Ja, du får ju det ändå.
Ja, exakt. Så att, och det var precis så här den här situationen var. Att så här, det fanns tjejer där som stod och bara så här poserade och skulle vara snygga. Och så fanns det jag och Michelle och Kalle och liksom vårat gäng som bara liksom röjde och dansade och hade så jävla roligt, va? Ja, och då så började jag prata med han, den här liksom stekchefen där. Mm. Och han är svintrevlig. Alltså han ser bra ut, han är trevlig. Och jag frågar var han kommer från. Han säger att han kommer från Colombia. Och jag blir ju eld och låger, du vet, i min fylla också. Jag, för det första har jag aldrig träffat en människa från Colombia. Så bara det tycker jag är så här superroligt, verkligen. Och då börjar vi snacka lite och så säger jag till honom, berättar jag för honom att jag har slaviskt...
Men, men vad då Alex kompis som vi var ute med på Bali, vad heter han?
Ja, det har du rätt i. Ja, okej, jag har träffat en person från Colombia. Och då berättar jag för honom att jag slaviskt har sett på den här fantastiska serien El Patron del Mal, som är, handlar om Pablo Escobar och hans liksom liv och... Jag vet inte, det, jag har väl liksom ganska dålig känsla för vad man säger och inte säger till människor. Men för mig är det lite så här, det är lite film, det är inte riktigt verklighet för mig. Men han tar väldigt illa vid sig när jag nämner det här överhuvudtaget. Så att jag, det sista jag minns, det är hur han ser på mig med liksom, ja men du vet, arg. Alltså så här, eller lite svart blick som killar kan få på fyllan liksom. Mm. Kolla på mig och så säger han bara så här, Pablo Escobar killed my whole family. Och jag bara, wow, okej, dåligt samtalsämne, fattar ju jag då direkt. Så jag börjar prata om någonting annat, och det är liksom, det är det sista jag minns. För då har ju jag redan tagit emot, jag vet inte, en eller två eller tre drinkar från den här killen som jag har liksom glatt har. Du vet ju jag är, jag sveper ju drinkar när jag är ute. Det är inte så att jag liksom findricker.
Nej.
Så det är det sista jag minns. Och sen vänder jag mig bara om till Michelle, tar tag i hennes hand eller arm, trycker den jättehårt. Och så bara går jag så här jättenära hennes ansikte, och så säger jag bara så här, jag har blivit drogad. Jag känner det på en gång. Alltså du vet, hela min kropp, från att vara full, som är en känsla som jag är väldigt bekant med, till att bara känna hur... Jag har väldigt svårt att återberätta liksom exakt, men det började, jag började liksom bita med käkarna och stirra med blick. Ja, det var liksom, det bara sköljde över mig och sen bara kollapsade jag. Alltså bara faller ihop på golvet där inne på nattklubben. Så att Michelle och Kalle bär upp mig och bär mig, som tur är, eller tur. Det var, hade väl kanske inte varit så farligt att ta en taxi, men jag bodde ju på hotellet som klubben var i. Så att de kunde liksom bära mig till mitt rum. Och sen så blev det mitt tillstånd bara värre och värre. Och jag är ju en extremt lättpåverkad person med allt. Alltså alla typer av mediciner, droger, alkohol. Jag tål ju knappt någonting. Så det är likadant när jag går till tandläkaren. Du vet, min tandläkare har alltid garvat åt. Han tar så här 25% av bedövningssprutan. Sen är jag bedövad i hela käften. Så att jag är väldigt mottaglig. Och det har ju såklart... Det kan ju inte den här kolombianska maffiabossen veta om. Så han har väl kanske gett mig en del preparat. Jag har ingen aning. Men jag börjar i alla fall... och det här har ju såklart då Michelle berättat för mig. Att jag, liksom, jag skakar. Och jag frossar och jag rullar med ögonen och jag spyr såklart jättemycket, och de kan inte få någon kontakt med mig och de blir livrädda och ringer ambulans. Så att jag hade ju liksom sjukvårdare i mitt rum hela natten. Och Michelle och Kalle var ju såklart kvar hela natten. Och de, jag garvar ju lite nu för att jag tycker ju att det är så absurt. Det låter ju som att jag återberättar en serie som jag har tittat på, på Discovery och de, Plus. Och det här är liksom mig jag pratar om.
Och de tog ju kontakt med mig. Michelle skrev väl först till mig. Jag skulle precis... Jag vet inte vad klockan kan vara då. Vid 1-2 första gången. Eller har du någon uppfattning om?
Jag tror hon var mellan 2 och 3.
Ja, för jag var ju hemma med pojkarna. Och jag... jag vet inte var... Jag vet inte om jag vaknade till eller någonting av att det pep till. Men då skrev hon. Hon ville ju hålla mig... informerad om hela situationen, och jag ringde upp och då fick jag veta att du var helt borta, alltså, och vi höll på att bolla fram och tillbaka. Sen så rapporterade de till mig varannan timme ungefär, så fick jag ett samtal med beträffande ditt läge, så att säga. Och det var ju jag tyckte såklart att hela situationen är ju alltid väldigt obehaglig, men mitt utgångsläge var ju att du någonstans hade blivit just liksom drogad på ett sätt för att du skulle bli lite medgörlig, eller för att någon ville så här släpa hem dig eller göra något sånt. Och jag tror att de kände ju bara ett enormt ansvar för dig, Kalle och Michelle, så att de kände ju verkligen att nu är det verkligen vi som är här och ska styra hela situationen, så de vill ju gärna liksom bolla med mig, men de ville ju åka in med dig, alltså de ville ju ta in dig på sjukhuset med ambulans, men jag sa det att jag tycker att ni ska avvakta en till två timmar för att se lite hur, för att så länge du kan andas och ha pulsen med dig och inte liksom somnar och kvävs i dina spyor, så är det ju inte fara för livet, tänker jag, liksom, att få i sig någon skit.
Nej, men sen var ju, alltså, sjukvårdspersonalen var ju där hela tiden.
Ja, du fick ju dropp och du fick spruta.
Alltså, jag hade så mycket nålstick när jag, du vet, när jag vaknade på morgonen sen. Minns ingenting. Jag hade så jävla ont i vänstra skinkan. Ah. För att den har de ju satt så jävla mycket sprutor i. Och bara nålstick i båda armarna. Och sen fick jag ju veta att de hade ju tömt i mig, vad var det, glukos, adrenalin, alltså du vet, fyra påsar med olika vätskor, och de har ju verkligen så här hållit på med mig hela natten.
Och jag pratade, det kommer ju inte du ihåg då såklart, men jag försökte ju prata med dig, du bara, bra. Alltså du sa, alltså du var helt.
Ja, men alltså jag minns.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ingenting. Så för mig är det ju verkligen så här, som, alltså, tur i oturen att jag inte minns någonting, för att jag har ju inte påverkats liksom psykiskt, eller du vet, jag har ju inte hunnit få någon typ av rädsla, så här, gud, tänk om jag skulle försvinna från mina barn, allt det där. Men stackars liksom Michelle och Kalle, och framförallt Michelle, hon var ju, alltså du vet, hon var helt förstörd, alltså du vet, dagen efter hon bara, jag trodde vi skulle förlora dig ett tag, alltså du vet, det här har ju varit en väldigt, väldigt dramatisk upplevelse för dem, som såklart inte lämnade mig utan sov kvar, och har ju verkligen varit, ja, liksom, var helt fantastiska. Ja. Så det var ju väldigt, väldigt tur att jag
bombade dem.
Ja, men att jag inte var, att jag hade dem där, och att jag inte, för jag, du vet, jag hade ju lika gärna kunnat vara så, de är ändå ett par, det hade ju lika gärna kunnat vara så att de bara, hörru, nu tycker vi att så här, nu avrundar vi kvällen, vi åker hem, och jag hade ju lika gärna kunnat bara, jag är kvar,
som ja, sagt,
de här kolombianerna var ju grymma, de var ju skittrevliga, och det var ju inte så att jag på något sätt kände mig liksom osäker, jag hade ju verkligen kunnat vara kvar där själv, och då vet man ju inte hur det hade slutat.
Nej, jag tror att det som är så fruktansvärt obehagligt när man blir drogad som du blev, det är ju att man hamnar man fel, då är man ju ett lätt byte. Och det vi kan konstatera, för vi har ju pratat om det väldigt mycket, du och jag, och det är ju det att, tänk liksom så många gånger, alltså jag har ju stått på krogen och bjudit tjejer på drinkar i alla år, och jag kan ju inte erinra mig om att det kanske vid något tillfälle att någon sagt så här, nej, jag vill inte ha något, jag typ, jag kör, eller jag druckit till, eller så här. Men jag menar att inte, att säga nej till en drink när man står i en bar med människor man tycker är så här trevliga.
Jag har
och man
aldrig har gjort det. Jag har aldrig sagt nej till en drink.
Nej, men nu kommer väl du tänka på det.
Ja, det är klart att jag kommer göra, men det var ju som Karo sa till mig, att så här, man glömmer, för liksom, hon har varit med om det här, och hon sa det, hon bara, man glömmer ju efter ett tag. Det är klart att jag om ett år kommer stå på krogen någonstans och prata med någon trevlig kille som jag bara står och så här, garvar med. Tror att jag då kommer bara så här, nej, en drink tar jag inte emot det från det. Så det är ju så här, man måste ju vara väldigt uppmärksam på sin vakt och försöka och liksom,
men jag tycker
inte,
det är så jävla absurt att någon, Alltså för det första så är det ju ett vedervärdigt beteende. Jag lyssnade ju på den här, det finns ju en P3-dokumentär om ett gäng killar. Det var väl framförallt en då i Östersund som hade satt det där i system. Att hålla på och droga tjejer och våldta och alltså bete sig som ett riktigt jävla ärkesvin. Och det var ju så fruktansvärt, för de här tjejerna var ju... Det är därför jag tycker det är lite konstigt vad du har fått i dig för någonting egentligen. För att rupnålen, som jag har förstått det, den är ju, det är ju sånt du kan, den är ju lugnande. Det gör ju liksom att du är vid medvetande, men du kan ju inte göra något. Så många av de här tjejerna blev, de kunde ju liksom inte lyfta armar eller göra motstånd, eller var ju bara helt så lelösa. Men de fattade ju vad som pågick. Och det är ju, alltså, förstår du vilken tortyr?
Ja, verkligen. Men jag hade ju druckit ganska mycket och var väldigt full. Så att det kanske var det som blev att jag reagerade så. Men hans tanke från början var ju att han... För han försökte ju ge Michelle en drink. Men i och med att hon dricker ju inte sprit. Ja. Så hon tackade ju nej till den. Så det var väl kanske där hans, liksom, eller deras plan gick i stöpet. Men då hade jag ju redan liksom klunkat i mig tillräckligt och... Och Kalle hade ju tagit ner handen i den här stora, enorma ishinken med massa flaskor och skulle hälla liksom lite alkohol i sitt glas. Och då hade en av killarna så här tagit tag i hans hand och bara så här, nej, inte den här. Och gett han en annan flaska. Så det var ju som att de hade en flaska i ishinken som de hade preppat på något sätt, för att de hade väl inget intresse av att Kalle skulle få i sig det.
Nej, men jag fattar inte... Jag fattar inte om man är en skön... Alltså för mig, jag associerar ju det där med helt liksom... Alltså killar som inte kan få kontakt med tjejer eller som är helt... Alltså jag förstår inte varför... Alltså förstår du, de här killarna verkar ju uppenbarligen vara rätt uppstyrda och rena och hela. Alltså ni hade ju inga liksom... betänkligheter att umgås med dem. Ni hade ju kul med dem.
Ja, det var ju det som var så märkligt... Och sen så finns det ju övervakningskameror som han är med på. Så att dagen efter, alltså natten... Jo, för det sjuka var ju att jag mådde bra dagen efter. Det var ju så jävla märkligt. Vet, jag vaknade upp där och det var ju så kul att du hade ju så här sagt att de inte skulle låta mig åka in till sjukhuset. Och jag höll ju på att skratta ihjäl mig när vi pratade. För att det hade varit så, det hade ju varit som den här filmen Baksmällan. Du vet, hade jag vaknat upp på ett sjukhus på lördagen och inte kommit ihåg någonting. Jag hade bara, vad i helvete?
Ja, jag vet.
Här.
Och det är ju jag har ju vaknat upp en gång på ett sjukhus i unga år. Och det är ju fruktansvärt. Alltså det är ju så, det blir nästan ännu värre. Jag menar, nu var ju du ändå på ett hotellrum med sjukvårdspersonal, med dina två bästa vänner. Min bedömning var ju att det var ju väldigt onödigt att du skulle förflyttas till en sjukhussäng.
Absolut.
Så att jag visste ju någonstans innerst inne att du kommer ju vakna upp imorgon och vara så här, liksom lite bakis och ändå så här, ändå skönt att vara på hotellet liksom.
Ja, men du vet, jag vaknade upp med huvudvärk. Så jag dricker vatten och ringer.
Men visste du inte ens att du hade varit på hotellrummet då?
Nej, jag minns absolut ingenting.
Alltså det är ju obehagligt ändå. Tänk att
det är skitläskigt. Så då, så fort jag vaknar så ringer jag upp Michelle som drar hela den här historien för mig. Och hon är så upprörd och gråter och är helt så här. Alltså hon bara, det var så hemskt. Och jag lyssnar på henne och sen lägger jag på och så somnar jag om. Och sen vaknar jag av att det knackar på dörren. Då går jag upp ur sängen och har så jävla ont i vänstra skinkan. Tänker så här, fan så konstigt. Jag spelade ju ganska liksom hård paddel igår. Men att jag bara skulle ha sån otrolig träningsverk i vänstra skinkan var ju konstigt. Och då var ju det var ju de här sprutorna då som gjorde att jag hade liksom, att jag kände det. Så öppnade jag dörren och där står... den högsta chefen på Ente Romano hotellet som jag bodde på. Och så tittar han på mig och så säger han så här, you remember me? Och jag bara no så här. Och då börjar han skratta. Och så berättar ju han då att han har ju varit med hela natten och liksom suttit där vid min sida och torkat mina spyor och men du vet. Och han sa ju, han var ju så jävla skön. Han bara, jag har jobbat här sedan 2000. Så du vet, han har jobbat i 21 år där. Och han bara, jag har sett precis allting. Så att jag kände ju igen det, liksom ditt tillstånd direkt. Jag visste precis vad du har råkat ut för. Det är liksom inte jätteovanligt att det händer. Och sådär. Och han var ju supertrevlig och gav mig sitt visitkort. Och han bara, var du än är liksom i framtiden. Och dina vänner berättade att du har köpt en lägenhet här. Och skulle du vilja liksom boka restauranger eller vad jag än kan göra för dig i framtiden, så kan du alltid ringa mig direkt. Och jag bara, wow, tänkte jag, fan vad bra. Perfekt, ja. Ja, men så det. Och sen så liksom tog jag tag i mig själv och bara så här promenerade ner på stranden och åt mat och pratade FaceTime med dig och Ringo när ni var på Rambos match. Och sen gick jag ner och la mig på stranden och tog en massage och huvudvärken gick över och jag mådde ju bra. Så jag gick ju till och med ut och liksom käkade middag på kvällen. Jag kunde inte dricka alkohol då. Det kunde jag inte. Jag försökte liksom, beställde in en öl, men jag kunde liksom inte svälja. Du vet, hela kroppen bara sa emot. Så att det är klart jag blev påverkad så. Men jag kunde i alla fall ha en väldigt trevlig kväll och sumpa mobilen.
Men jag tänkte precis säga det. Jag bara, då, det var så här, dag två du i Marbella. Först var det Michelle dag ett. Så här, Katrin är drogad, ring akut. Så här, och så var det hela det dramat hela den natten. Sen dag två, då bara Camilla... som jag känner då genom Julia som bara, eller Julias kusin, Julia Franzéns kusin Camilla, hör av sig till mig. Du, jag behöver numret till hon Michelle, jag har Katrins mobil. Jag bara, men alltså, är det en situation till här nu? Alltså, det var helt otroligt.
Helt sjukt, alltså jag höll på att skratta ihjäl mig. Jag bara snackade om ombyta roller, så här, du är hemma och så här, duktig med barn och allt, och jag bara fullkomligt i Marbella. Det var... Men jag fick tillbaka den och sådär. Men sen så...
Jag kommer ihåg när jag var på Ibiza och hade stått inne på Pasha där, inne i DJ-båset med Swedish House Mafia på det. Jag fick ju, de tog ju in mig där, så jag fick stå där på spelningen utan att fatta att, att de hade så här... Eller, du vet, det är ganska högt ljud. Mm. Så att det pep ju i 3-4 dagar. Och jag ringde hem till dig och grät. Och du var så här, du skyll dig själv om du åker till Ibiza.
Ja, kommer du ihåg det?
Ja, kommer du ihåg det?
Ja,
var det 12
år sedan?
Är det så länge sedan?
Ja, det är klart, för Ringo fanns ju inte.
Men gud, är det så länge sedan? Ja, det var ju innan de blev så här världsartister, alltså, eller de var ju stora på Ibiza, Swedish House Mafia. Men det var ju innan de, ja, det var ju liksom långt innan den här Save the World liksom. Men, men nu är det lite ombytta roller.
Ja, precis. Men för att avsluta hela den här historien i alla fall, så natten lördag till söndag, alltså ett dygn efter, för jag skulle flyga hem på söndag då, så att typ 2 på natten så ringer telefonen i mitt hotellrum. Aha. Och du vet, de där jävla hotelltelefonerna, det är ju som ett alarm som går liksom. Så jag flyger upp i sängen och svarar så här. Och då är det, då ringer de från receptionen och säger att polisen har kommit. De har identifierat den här mannen och undrar om jag kan komma ner till receptionen och liksom bekräfta att det är han. Och jag bara kände så här, alltså aldrig i mitt liv att jag gör det. Aldrig. Alltså, och här får folk tycka att jag är liksom inte ansvarsfull, och man får tycka vad man vill, men jag står fan inte och pekar ut någon liksom kolumbiansk, vad han än nu må vara. Jag har ingen aning. Han kanske ljög om liksom vad han gjorde och inte gjorde. Det spelar ingen roll, men jag tänker inte liksom riskera varken mitt liv eller mina barns liv, och det tror inte jag kommer leda till någonting. Alltså så här, nej, där känner jag liksom att nej, det vågar jag verkligen inte göra. Så att jag var bara så här, no, I will not do that. I'm so sorry. I'm not gonna do that. Så bara la jag på, så vidare.
Ja, men jag fattar ju det.
Alltså.
Ja, man blir ju livrädd. Jag blir livrädd när jag tänker på, och ens att han, även om han skulle, jag vet inte vad som skulle hända med honom, men ska han liksom veta att det finns en Katrin Zytomierska in Sweden, Stockholm, som har angett honom? Aldrig i livet, alltså. Det kommer inte, nej, det gör jag inte. Så,
det var nog klokt. Slutet gott, allting gott. Men för att summera det hela, så kan vi väl säga då, eftersom du är en förebild för många tjejer, Katrin, så vad är ditt råd nu till tjejer på krogen?
Nej, men först och främst att aldrig vara ensam. Mm. För att gardera sig mot och råka ut för det som jag råkade ut för, det är nog omöjligt. För att man kan inte sitta och säga så här: ta inte emot drinkar från främmande killar. Alltså så här, det är nog väldigt mycket lättare sagt än gjort. Men man ska veta att det här förekommer. Man ska vara på sin vakt. Man ska vara uppmärksam. Men jag tror att det viktigaste är att man aldrig liksom stannar kvar själv på någon nattklubb med ett gäng främmande människor och tror att liksom man bara ska ha kul, utan se till och hålla ihop och liksom alltid ha någon där, som man vet att är det någon som, även fast man bara kanske skulle bli lite för full, att man har någon vän som liksom hjälper en till en taxi eller till där man bor och sådär, att man, ja, att, och också så här, fan, jag är 43. Det har aldrig hänt mig i hela mitt liv, och jag har ju festat en del, och jag har hållit på och varit jävligt oansvarig och liksom ung och dum och aldrig varit med om det här. Och vid 43 års ålder ska det ske liksom.
Det är faktiskt men det säger väl, alltså jag tror att det speglar väl också lite den tidseran vi lever, att vi lever i ett tuffare klimat. Det finns mycket ondska, så mycket skit i görningen, droger flödar, det är så jävla mycket elände liksom.
Ja, det är mycket, mycket droger nu. Alltså, ja, det är det. Ja, i Sverige också, jättemycket. Och det är ju livsfarligt, det är det ju. Det är ju precis vad det är.
Ja, man får i sig massa. Uff, det är därför det är bra att killarna håller på med fotboll, tycker jag.
Ja, precis. Ja, du, nog om det. Vilken fråga ska vi hinna med?
Ta den som du fick i andra sms:et.
Hej! Jag skrev till er för några år sedan. Jag behöver nu ert råd. År 2015 träffade jag en 12 år äldre man som förlorat sin fru till cancer. Vi slog ihop våra familjer på sammanlagt 5 barn och levde fantastiskt lyckliga fram till december 19, då jag blev sjuk. Och sedan dess har vår relation blivit sämre och sämre. Jag jobbade som chef sjuksköterska inom den privata sektorn och tjänade cirka 100 000 kronor i månaden. Jag var kåt och rolig. Nu har jag en autoimmun sjukdom som hindrar mig från att arbeta. Orosanmälan från barnens skola, skuldsatt i öronen, jag är på botten. Är det verkligen kärlek om man bara duger när man är rik och kåt? I helgen fick min sambo ett utbrott och skrek att jag skulle ta mina barn och dra åt helvete. Men jag har ingenstans att ta vägen. Önskar jag haft kvar mina superkrafter, men jag är nedbruten och vet inte hur jag ska ta mig upp. Kanske 2 veckors på Katrins landställe skulle hjälpa. Skojar. Jag tar alla råd jag kan få. Sjuksköterskan som själv blev sjuk. Shit, vad tragiskt. Fy, vad hemskt. Gud, vad hemskt. Och vilken vidrig människa. Alltså, herregud. Jag kan någonstans ändå så här, jag kan förstå om man inte klarar av att fortsätta en relation när man hamnar i en sån här situation. Men jag tycker ändå någonstans att det är hans skyldighet att ta hand om henne. Jag tycker faktiskt det.
Och jag håller med. Jag tänker bara att, vad drar man gränsen för? Om man säger så här, om jag ser till mig själv och jag är tillsammans med dig, Katrin, och jag skulle, säger vi, liksom råka ut för någon olycka där vi kanske aldrig mer kan ha ett, liksom ett, alltså, en kärleksrelation eller ha sex, säger vi, då skulle inte jag vilja att du aldrig mer fick ha sex. Alltså, om vi då säger att vi så här, om det hade hänt efter vi har varit ihop liksom, ja men 10 år då säger vi. Mm. Eller 5-10 år säger vi. Då har vi ju kanske liksom 30 år tillsammans kvar, eller liksom 40 års aktivt sexliv då, som jag ska ta ifrån dig. Eller jag skulle ju inte vilja ha det hängande över mig. Eller kräva. Och då menar jag, då hamnar ju en relation i någon slags här perspektiv att det är ju klart att man ska finnas där för varandra, men om man inte kan ha ett fungerande kärleksliv så måste man väl kanske, det blir inte bättre av att den ena personen liksom sitter kvar vid en sida för den, alltså förstår du, jag
nej, men det
inte
behöver man ju inte göra, men han måste ju ändå hjälpa henne och ta hand om,
alltså, ja, jag menar
de
det,
har ju förvisso inga barn tillsammans, nej. Och det gör ju det lite svårare, så egentligen så har han ju liksom inga förpliktelser och kan ju bara liksom lämna henne, det skulle han ju kunna göra. Sen tycker inte jag att han borde göra det, utan precis som hon skriver så här, hon dög ju jävligt bra när hon var rik och kåt, då var det kul, ja. Men nu kan man minst ens då skrika att hon ska dra åt helvete. Det är ju absolut inte acceptabelt, men man kan inte kräva någonting från den här mannen, utan någonstans så får man väl kanske försöka tänka att hon måste, men hur ska hon ta sig ur den här situationen om hon är jättesjuk och pank och, jag vet inte, det är en otroligt svår situation.
Men jag brukar ju alltid tänka så här att, alltså jag skulle ju känna mig, om vi bara utgår från oss och våran relation så här, jag skulle ju känna mig väldigt trygg med dig Katrin, eller i våran relation, att du inte skulle säga så här, dra och alltså om jag liksom, om vi lever någon slags familjeliv. Däremot så tycker jag att man måste ju föra någon slags diskussion runt det faktum att man inte kan ha ett fungerande kärleksliv på grund av omständigheter. Alltså hon har ju, jag vet inte vad det var för sjukdom. Är det någon slags
autoimmun? Jag vet inte, ja, men
det
heller
är som,
riktigt.
Jo, men det är ju som reumatism, va? När kroppen attackerar sig själv typ. Alltså okay. Det är väl när man, när det blir en sån här, det är ju jättefruktansvärt jobbigt.
Ja, men det spelar väl kanske mindre roll vad hon har för sjukdom, för att hade hon drabbats av cancer eller vilken sjukdom den må vara, så har vi ändå hamnat i en situation där han ber henne dra åt helvete. Han vill inte ha med henne att göra, han vill inte varken ligga med henne, leva med henne eller ha någonting med henne att göra. Så att frågan är, Vad ska hon göra här? Ja, hon måste acceptera det.
Ja, får jag bara flika in? Att allt i hans beteende visar ju på att han har att han är en dålig människa. Ja. Han är ju hans beteende är ju, så beter sig ju bara en dålig människa. En person med dåliga värderingar, en person utan empati, en person som man egentligen inte vill fördjupa sig. Och jag tycker ju någonstans att det är ju ibland en utmaning, men när man går in i en relation så tycker jag ju att man någonstans måste ju förstå och lära känna den personen så pass bra att man vet att vad fan händer den dagen jag inte är kåt och glad. Alltså jag kan alltid bli lite fascinerad över när människor har fördjupat sig i en person och sen inte känner dem. För det här är ju så jävla viktigt tycker jag, att man liksom fördjupar sig i en relation. Liksom. Mm. Och jag menar,
men alltså du vet, hon skriver ju här från början att den här mannen, de träffades 2015, så de har varit ihop i 6 år. Han är 12 år äldre än henne och han hade då precis förlorat sin fru till cancer. Så han har ju liksom på något sätt varit med om det här en gång förut. Och ja, jag vet inte, han kanske får panik också av att så här, ska hela mitt liv gå ut på att jag bara ska träffa kvinnor som ska försvinna ifrån mig, eller som ska liksom, jag vet inte. Alltså, jag vill inte försvara honom, men det kanske kan finnas en förklaring på hans liksom reaktion.
Mm. Men hans beteende är ju jävligt osmakligt.
Nej, men jag tycker i alla fall att hon, alltså i och med att de inte har några gemensamma barn, så måste hon bara sätta sig ner och göra en plan. Vad har hon för människor i sin omgivning som kan hjälpa henne, stötta henne?
Fy fan, vad alltså, jobbigt. Alltså, tänk
ja, bara... Men hon skriver så här att hon hade en lön på 100 000. Har man inga liksom försäkringar då, så att, för att hon skriver att hon är på botten, hon har inga pengar. Det, alltså, det låter lite konstigt för mig att hon inte skulle ha pengar. Alltså, hon kanske lever ett jätteflott liv just nu, för det gör man väl om man liksom har den månadslönen, men hon kanske kan gå ner lite i levnadsstandard och fortsätta att leva med sina barn, och förhoppningsvis har kanske barnen en pappa som kan ställa upp och bidra. Hon kanske har någon mamma eller någon kusin eller faster eller någon som hon kan ta hjälp av. Alltså, jag tycker att hon ska bara så här, du vill att jag drar åt helvete, vet du vad, då gör jag det. Ha det fint, gubben. Det är liksom, alltså, det är ingen idé att klamra sig fast vid en sån här snubbe på något sätt.
Nej, det är ju egentligen inte det. Alltså, han är ju inget bra, ett bra alternativ, men väldigt jobbigt.
Mm.
Alltså, jobbigt läge, det är ju så
absolut
fruktansvärt att hamna i en sån situation när man har barn och när man... Alltså när man är vuxen och när man drabbas av någon riktigt jobbig sjukdom. För det är väl reumatism är ju en sån sak. Och den bryter ju ner en totalt i smärta. Så man blir ju helt...
Alltså jag tror att du har blandat ihop det där. Jag tror du tänker kanske på ALS eller... Nej, reumatism, det är väl när man har ont i lederna. Jag tror inte att det är...
Ja, men jo, och det är det ju så en direkt allvarligt? Konsekvens. Vänta, ska jag kolla.
Nej, men nu ska du börja googla på det.
Autoimmuna sjukdomar är en mycket stor grupp där vi återfinner många vanliga sjukdomar som reumatism, SLE, Crohns sjukdom, ulkulös kolit, multiple skleros, typ 1 diabetes, psoriasis, autoimmun sköldkörtelsjukdom och många fler. Vid autoimmun sjukdom bildar kroppens immunceller autoantikroppar mot kroppens egen vävnad. Exakt, kroppen angriper ju sig själv. Det är ju fruktansvärt jobbigt.
Ja, absolut.
Och reumatismen är ju inkluderad där. Därför jag...
Ja, men jag tror fortfarande att hon måste sätta sig ner och försöka göra en plan på hur hon kan fortsätta livet utan och inkludera den här mannen överhuvudtaget, eftersom han uppenbarligen inte är en bra människa som fattar att han borde verkligen ställa upp och finnas där för henne nu, för det gör han ju inte.
Jag ska skicka till dig.
Mm-hmm.
Nu skickar jag en bild på henne när hon var rik och kåt.
Okej.
Okay. Får du upp den?
Mm. Oj, det är Gucci och... Ja,
och nu
jättehärlig tjej.
Och nu skickar jag bilden på när hon har blivit sjuk.
Åh. Åh, stackarn. Herregud. Åh, gud vad jag får ont i hjärtat. Fy, vad hemskt. Åh, shit. Alltså, det här kan ju verkligen hända vem som helst. Ja, det här är... Åh. Gud, vad ska jag säga? Alltså det är jättesorgligt, men alltså jag tror att, ja, hon skriver att hon inte är så stark. Ja, vad ska jag säga, Bingo? Vad vill du att jag ska säga?
Jag vet inte, det är ju vårat jobb att sitta här i relationspodden och svara.
Men jag står nog ändå fast vid att hon ska försöka ta hand om sig själv med det kontaktnätet hon har. Alltså det är inte så att hon, alltså jag förstår att inte hon är sugen på att gå ut och liksom roa sig. Alltså det här är ju inte en fråga som man kan bara så här, gör lite nagelförlängning, gå ut och jogga, börja jonglera. Alltså det är så här, jag vet ju inte hur dåligt hon mår, vilket tillstånd hon är i, vad är hon kapabel till? Alltså vad kan hon göra för att hon ska må så bra som hon kan? Jag vet inte, jag känner inte att jag kan ge några råd här alls, mer än att hon ska så gott hon kan försöka att ta hand om sig själv. Okej, Bingo, men med de orden så tackar vi för den här veckan och hörs nästa vecka. Fortsätt att skriva era frågor till bincat@relationspodden.com.
Ja, förlåt.
Jävligt mossigt sagt, alltså förlåt, jag tar om det där. bincat@relationspodden.com.
Ja, Katrin, det var många som hörde av sig beträffande ditt sommarställe. Hur har det gått med uthyrningen?
Nej, men det har gått bra, det är uthyrt och klart. Så att, det,
ja, så att alla det, vet det, så att man behöver inte fråga längre.
Nej, nej, det blev ett jävla tryck. Jag hade ingen aning om att det skulle bli så, men det blev det. Och jag kommer att hyra ut det till människor som jag känner. Så det,
ja, det var skönt. Ja, väldigt skönt. Du, vi ses ikväll, så ska vi fira Ringo.
Yes, det gör vi. Ha det bra, Ringo.
Hej. Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory. Och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.